Jag brukar säga så här att jag tror att ingen enskild händelse har påverkat idéhistorien och teologihistorien så som ångloket. För att under årtusenden hade man fått resa genom att skumpa fram bakom en häst och titta på baken på hästen. I en kärra som gick på knaggliga vägar och ofta med lera och tjällossning och man fastnade och annat sånt här. Så det var ju ett elände att förflytta sig om man inte kunde göra det med båt. Och det var ju inte alltid så lätt det heller. Nu plötsligt så kommer järnvägen. Man åkte på vägar av stål som inte skumpade och som dunkade lite trevligt. Och framför allt, man var inte längre hänvisad till någon häst, utan man hade gjort en grej själv som drog i vagnen. Den rök och bolmade så trevligt och det var så underbart. 1800-talet, för det här var ungefär 1830 när man började bygga järnvägar. 1800-talet var framstegsoptimismens tidevarv. Kanske mer än något annat i mänsklighetens historia. Man hade löst problemet. Man hade gjort ett genombrott. Och det var människan själv som hade gjort det och inte Gud. Underbart. Och det i sin tur ledde till att man såg utvecklingar varhelst man tittade. Predikaren hade sagt inget nytt under solen, men det var så lagom sant nu. På 1800-talet var det inte längre sant. Vi hade hittat en text som inte stämde. Och på det viset så blev hela samhället genomsyrat av ingenjörskonst. Och det gick ju så långt så att man till och med ägnade sig åt social ingenjörskonst. Ni har säkert hört det uttrycket. Då man skulle inrätta hela samhället ungefär som om det var en stor klocka eller en stor maskin av något slag. Där alla kugghjul skulle gripa in i varandra och alla problem skulle vara lösta och världen skulle ha blivit bättre än någonsin var. Det är ju under det här århundradet som både darwinismen och marxismen uppstår. Och båda har ju faktiskt utvecklingen som en tankegods i botten. Marxismen tänkte sig ju att man gick ifrån ett feodalt samhälle till ett kapitalistiskt samhälle som så småningom skulle kollapsa och man skulle få proletariatets diktatur. Och när man sedan gjort sig av med kapitalisterna så skulle världen blir så bra. Allt gick mot högre grader av fulländning. Och den här framstegsoptimismen den kom också att landa i teologin. 1836 kom det ut en bok som omnämnes i alla böcker i kyrkohistoria och teologihistoria. Författaren var en tysk som hette David Friedrich Strauss. Alla tyska filosofer heter Friedrich av någon anledning. Och han var teolog och även lärare i filosofi för den delen. Boken hette Das Leben Jesu kritiskt bearbeitet. Alltså en kritisk bearbetning av Jesu liv. Han hade studerat evangelierna och så hade han sagt sig själv att underverk finns inte. Och så tog han fram rödpennan och strök alla texter som handlade om underverk. Och det blev ju som ni förstår inte mycket kvar. Och denna bok möttes av ett ramaskri förstås. Han fick så kraftiga mothugg att hans akademiska karriär kom av sig innan den riktigt hade hunnit börja. Men under mer än 100 år efteråt så ägnade man sig inte minst i Tyskland åt att försöka att skriva en sann och för den moderna människan begriplig historiebok om Jesus. Jesu livforskningen. Och då försökte man alltså att läsa mellan raderna för att se vad som inte borde stå på raderna. Och det kom ut mängder med böcker som alla skilde sig från varann. Och som alla resulterade i att folk fick skrynkliga doktorshattar att sätta på huvudet. Så det var väl kanske bra på sitt sätt. Men först långt in på 1900-talet så började man motvilligt erkänna att det här var kanske inte rätt metod. Man kanske inte kunde gallra i skriften. Därför att vetenskap förutsätter att olika forskare ska få någorlunda samma resultat om de bearbetar samma fråga med samma metod. Och här blev det ingen gräns för hur olika det kunde bli. Så att metoden var inte så bra. Det gick ju naturligtvis så till att man läste in i Bibeln sina egna förutfattade meningar. Och sen skrev man en bok. Eller flera. Vitsen var ju att man skulle läsa ut ur Bibeln vad som egentligen stod. Framförallt på raderna. Det där har sedan liksom satt sig lite grann i våra tankestrukturer. Jag vill mena att vi är påverkade än idag av det här. Därför att vi är ju alla överens om att Bibeln innehåller texter som måste tolkas. Och nu hade man ju alltså tolkat evangelierna för glatta livet i mer än ett århundrade och kommit till så vitt skilda resultat att man drabbats av uppfattningen att vi kan egentligen inte tolka Bibeln. När kristna säger att ja, Bibeln måste ju tolkas, så betyder ju det ibland att du har din tolkning och jag har min tolkning. Och sen kommer vi inte längre. Utan sen får vi kanske leva med det. Eller eventuellt debattera med varann. Vilket ju ofta slutar på ett annat sätt än vi hade hoppats. Om det skulle vara så att Bibelns texter måste tolkas samtidigt som de inte går att tolka entydigt, så har vi ju förlorat Bibeln. Den kan ju inte vittna om Gud för oss. Den kan möjligen vittna om oss själva i befintligt skick. Men den kan ju inte förändra oss. Så då är vi ju rätt så illa ute. Paulus ger oss ett annat perspektiv på det här problemet. I Romarbrevet 1:16 skriver han så här: jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium. Av tro till tro. Som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Det här är korrekt översatt, men man kan översätta på ett annat sätt. Guds rättfärdighet uppenbaras i evangelium. Av Guds tro till vår tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro. Guds trohet och trofasthet kan man läsa om på varenda sida i Bibeln. Ty Bibeln är en Guds kraft. Det är ju intressant. Det är inte bara ord på ett papper. Det är Guds kraft. Och det förutsätter ju att vi kan förstå vad det handlar om. Även om det är svårt att tolka. Och det är svårt att tolka så att vi blir överens. Men vi kanske inte riktigt ska ge upp inför själva uppgiften. Det är ju en spännande och intressant uppgift. Jesus ger oss lite vägledning. Han talar om något lite om hur det ska gå till. Han läser i Johannes evangelium i det femte kapitlet. Där Jesus står och diskuterar med sina kritiker. Och som vanligt handlar det ju om huruvida Jesus är Messias eller inte. Och då säger Jesus så här. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Här talar nu Jesus om två sätt att tolka skrifterna. Man kan läsa i tron att man har evigt liv i skriften själv. Hur gör man då? Jo, då läser man för att se hur en riktigt god kristen ska bete sig. Alltså, man läser för att få veta hur man ska leva och hur man ska göra. Det är inte fel att göra det. Men kommer vi inte längre så har vi ändå hamnat i en återvändsgränd. Vi måste ha kraften. Kraften som frälser den som tror. Och den kan vi bara få om skriften inte får vittna om mig och hur jag ska leva. Utan den får vittna om Kristus, vem han är, vad han har gjort och vad jag behöver ta emot ifrån honom. Att komma till honom för att få liv. Och det är ju alltså spännande. Jag tror man kan tillämpa det på alla texter i Bibeln. Att du kan läsa som om den handlar om dig. Och du kan läsa som om den handlar om Kristus, vilket den också gör. Och det betyder att om du upptäcker så att säga Kristus betydelsen i en text, så har du också sett nåden i skriften, Guds nåd. Du vet, Johannes på sin ålders dagar när han skrev sitt första brev, så skrev han så här att jag vill sammanfatta mitt budskap. Och det gör han på en enda vers. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Punkt och slut. Det är ju underbart. Tänk, en så fåordig predikant. Det skulle vi ha i Korskyrkan i Mölndal. Men om man läser en text och sätter sig själv i centrum, att texten handlar om mig, hur jag ska vara, så slutar ju i regel läsandet med att man får dåligt samvete. Jag har som själavårdare mött så många kristna med dåligt samvete. Så att jag vill starkt rekommendera den andra metoden att läsa. Den som pekar på Kristus och ger oss frälsningens glädje. Sen kan vi mycket väl läsa också om oss själva, för då är vi ju frälsta. Då har vi vissheten om vilken gåva vi har fått, och då kan vi ju titta lite grann på vad det är för en gåva vi har fått. Vi kan öppna paketet så att säga. Och vi tänker oss så här, att vi tänker oss en kedja. Den består av länkar. Och Evangelium, eller överhuvudtaget skriften, är ju en kedja av sådana länkar. Att man nedtecknade händelserna rätt, att profeterna hörde rätt och att ingen la till något eller drog ifrån något på vägen. Att man skrev av rätt, att man översatte rätt, att man begrep vad det var man översatte och så vidare. Och en av de sista länkarna i kedjan är du och jag. Och jag vill rekommendera att du tänker så här, att den svagaste länken i kedjan är jag. Vi har ingen aning om hur starka de andra länkarna var. Men om vi ska dra någon lärdom av det här århundradet som gick förlorat, så är det detta att vi har inte möjligheten att bedöma skriftens innehåll. Utan vi måste ta skriften som den är. I en förlitan på att Gud har sett till att den är som den ska vara. Det hindrar inte att man kan titta i grundtexter och annat och hitta kanske bättre eller annorlunda översättningar och så vidare. Men om jag ser mig själv som den svagaste länken i kedjan, så betraktar jag de tolkningar jag själv kommer fram till med en viss misstro. Och det, den misstron behöver man för att inte bli fundamentalist i någon sorts destruktiv mening. Därför att när man blir supersäker på sina egna tolkningar, så slår man ju ofta Bibeln i huvudet på andra. Men om jag vidkänns en viss osäkerhet i tolkningen, så blir jag också benägen att lyssna på andras tolkningar, och vi kan samtala istället för att debattera. Och det är också ofta så att man fastnar i texter som man inte begriper. Och då kan det vara bra att man tänker så här, att det finns en betydelse i den här texten. Den säger något, men jag förstår inte just nu vad den säger. Utan om jag ber till Herren, så kanske han visar mig. Förr eller senare gör han ju det. Bulta så ska dörren öppnas för er. Sök så ska ni finna. Vi vill alltså komma till Herren för att få liv. Och vi ger oss inte förrän vi har hittat nådens betydelse i olika texter. Du vet, det är ju väldigt vanligt att folk läser Bergspredikan och får så dåligt samvete så de måste ha en extra kopp kaffe. Men om man läser Bergspredikan i nådens mening, så ser man vad Gud har gett som gåva. Allt detta vill Gud ge dig. Var ni fullkomliga så som er himmelske fader är fullkomlig. Ja, med hans fullkomlighet så går det. Om Herren får ge oss den, så funkar det. Ska vi lyfta oss själva i håret går det inte så bra. Vi går tillbaka till den här texten i Johannes evangelium. Och jag läser från början igen och läser lite vidare. Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att ni har evigt liv i dem. Och det är dessa som vittnar om mig, men ni vill inte komma till mig för att få liv. Jag tar inte emot ära av människor. Jag känner er och vet att ni inte har Guds kärlek i er. Jag har kommit i min faders namn och ni tar inte emot mig. Men kommer det någon annan i sitt eget namn, honom tar ni emot. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot ära av varandra och inte söker den ära som kommer från den enda guden? Här talar Jesus om vår prestige. Det är ju den som gör att vi sätter oss i centrum. Och när vi har satt oss i centrum så läser vi texten. Och så får vi dåligt samvete. Jag är ju inte sån som jag borde vara. Usch, jag är en dålig kristen. Har jag hört i så många, många olika enskilda samtal. Det finns inga dåliga kristna. Det finns bara kristna. Det är frälsningens hemlighet. Om du har 100 fångar i ett fängelse och släpper ut allihopa, så är allihopa utsläppta. Inte bra utsläppta eller dåligt utsläppta, men utsläppta allihopa. Och vi är alla insläppta. Och vi kan inte vara bra insläppta eller dåligt insläppta, utan vi är insläppta. Det är underbart. Och det betyder att vi kan fundera lite grann på de där två träden i lustgården. Kunskapens träd ger kunskap om gott och ont. Alltså moralisk kunskap. Livets träd, vad är det för någonting? Vad är det för frukt på det? Ja, livets träd är Jesus Kristus. I sin överste prästerliga förbön säger han att det är evigt liv att de lär känna dig, evige fader, och den du har känt, Jesus Kristus. Att vi får lära känna Gud. Alltså att läsa texterna tills vi upptäcker Gud. Och det låter sig ju göra lätt nog i evangelierna. Men det blir ju värre i de historiska böckerna i Gamla testamentet. Men vi ger inte upp. Vi ska kunna hitta det där också. Med Guds hjälp ska det gå. Och jag måste säga att jag är förundrad själv över hur mycket jag har upptäckt i skriften. Bara utifrån detta antagande att jag är den svaga länken i kedjan. Det är jag som inte begriper den här texten. Det är inte så att texten är fel. Utan det är en fråga om att jag är lite för kort i rocken. Men om Herren hjälper mig så ska det gå. Livets träd är kärleken. Och då förstår ni att de här träden är ju på ett sätt, ytligt sett, varandra väldigt lika. Det ena trädet talar om moral, om gott och ont. Det andra trädet ger kärlek. Ja, men det är väl hugget som stucket. Nej, det är det inte är. Därför att kunskap om moral förändrar inte varken dig eller mig. Åtminstone inte till det bättre. Utan vi sätter ju gärna klackarna i backen och säger, här ska ingen komma in och tala om för mig vad jag ska göra. Men kärleken, den förvandlar. Och det är därför det är viktigt att vi lär oss att leta efter livets träd och inte efter kunskapens träd. En text ur Filipperbrevet 1:9. Paulus skriver så här. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Alltså, kärleken innehåller också kunskap om gott och ont. Men den innehåller så mycket mer. Evangelium är en kraft till frälsning, och kraften ligger ju i allt det där andra. Hur man nu ska definiera det, det behövs inte. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Och det är alltså kunskap om Gud som det hela går ut på. Och vi ska läsa i Jesaja, det 11:e kapitlet. Där handlar det om tiden efter Jesu återkomst. Vargar ska bo tillsammans med lamm. Leoparder ligga bland killingar. Kalvar och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans. Och en liten pojke ska valla dem. Kor och björnar ska gå och beta. Deras ungar ska ligga tillsammans. Och lejon ska äta halm som oxar. Ett spädbarn ska leka vid huggormens hål. Ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga. Ingen ska göra något ont eller förstöra något på hela mitt heliga berg. Ty landet ska vara fullt av Herrens kunskap, liksom vattnet täcker havet. Herrens kunskap, eller kunskap om Herren, kunde vi lika gärna säga. Eller vad sägs om den här texten ur Hoseas 6:e kapitel? Som också den handlar om tidens slut. Kom, låt oss vända om till Herren. Ty han har rivit oss, han skall också hela oss. Han har slagit oss, han skall också förbinda oss. Han skall om 2 dagar på nytt göra oss levande. Ja, på 3:e dagen skall han låta oss stå upp så att vi får leva inför hans ansikte. Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrådnadens, och han ska komma till oss lik ett regn, lik ett vårregn som vattnar jorden. Herre, vi längtar efter att få kunskap om dig. Den kunskap som kan mjuka upp våra förhårdnader. Som gör att vi kan se med nåd på varandra och på oss själva. Och som gör att vi har kärlek att ge i situationer där ingen mänsklig kärlek räcker till. Och där vi i kraft av din kärlek kan leva i trohet emot dig. Herre, uppenbara för oss konsten att hitta nådens vittnesbörd i hela skriften, i alla böcker, från den första till den sista. Bevara oss från att göra oss ett 5:e evangelium genom att stryka under vissa texter och bara läsa dem. Hjälp oss att läsa allt ditt rådslut och hela ditt ord. Amen i Jesu namn.